än sången hade jag önskat. Tack. Jag tror att jag har en hälsning till er ifrån min frälsare och min vän. Men först ska jag bara citera Shakespeare, en gammal poet, dramatiker från England, 1500-talet. Han skriver så här: barmhärtighet är inte något måste. Den faller som ett stilla regn från skyn. Och jordisk makt står Guds makt närmast när den kryddar rättvisan med nåd. Jesu uppgift och främsta uppgift, det var att komma med en nådens revolution när han föddes och kom till den här världen. Nåd, det är ett, och man kan säga att det är det viktigaste begreppet i Bibeln. Genom nåd så uppenbarar Jesus sin kärlek till människan, till dig och mig. Och i nåden har han gett dig och mig del i det allra största mysteriet. För vem kan egentligen fullt ut förklara vad nåd egentligen är? Men i sin helighet så är Gud både nådens och vredens Gud, har någon sagt. Men Gud visar sin nåd genom förlåtelsen i Jesus Kristus. Det hebreiska ordet som vi möter i Gamla testamentet, det översätts ofta. Det handlar om nåd, och grundordet, det handlar ofta om välbehag, godhet. Och det är samma tankar i Nya testamentet. Det grundordet och det centrala, det är ett olika ord som man använder. Men det står framförallt för Guds sinnelag eller Guds tankar. Och det har vi också i Jeremia-boken, där det står att Guds tankar är välgång, välsignelser och omtanke. Guds tankar och nådens tankar i det nya testamentet, det handlar om den goda viljan ifrån Guds sida genom Jesus Kristus. Att ge något gott, att ge något som är bra, att ge något som skapar glädje och tacksamhet. Nåd och barmhärtighet, det är en Guds gåva. Och det handlar om godhet och kärlek. Det finns flera liknelser. Jag ska bara citera två liknelser. Vi ska inte läsa dem, du känner dem så väl. Men som verkligen visar på vad nåd verkligen är. Det handlar om den förlorade sonen i Lukas 15. Du känner till den här liknelsen. De båda bröderna och en av dem som bad att få ut arvet, och så reste han ut i världen och så levde han upp hela sitt arv och hamnade i misär, hamnade i svårigheter då pengar allt tog slut. Och han tappade till och med sin värdighet som människa. Då han sitter och vaktar svinen. Det är inget fel att vara svinvaktare. Men han hade liksom tappat allt. Och så återkommer han en dag till sin fars gård. Och tanken är att jag kanske, möjligen, kan få jobba lite grann på gården för att åtminstone få tak över huvudet och lite grann att äta. Men nåden, det handlar om att pappan varje dag, vad vi kan förstå, hade gått ut till grinden för att se, är det möjligt att min son kommer idag. En dag så kommer han. Och han sluts i sin pappas armar. Och han återingår som son i huset. Pappan skulle kunna ha sagt att du har levt upp alltihopa. Du har tappat alla referensramar. Du har ingenting att återkomma till. Mer än du kan väl sopa trottoaren åt mig. Men nåden, det handlar om att han får flytta in i de allra finaste rummen. Festen startar och han återinsatt som son i huset. Det är nåd. Den andra liknelsen, det handlar om vingårdsmännen som hade jobbat. En del hade börjat jobba på morgonen och några mitt på dagen och andra hade jobbat bara en timme på eftermiddagen. Och när du ska få lön så börjar den här ägaren till vingården med att ge lön till dem som hade jobbat en timme. Och de som sedan skulle få lön efter ett helt arbetspass på 8 timmar eller vad det kunde vara frågan om, de fick lika mycket. Och det är klart, de hade förväntat sig som det står att de skulle få lite mer betalt. Men själva tanken i den liknelse som Jesus berättar, det handlar om att han handlar lika med alla. Han är full av nåd, barmhärtighet och kärlek till alla människor. Och de som, när vi läser evangelierna, så finner vi att de som sökte Jesus, det var vad vi kan förstå de som i första hand behövde hans nåd. Det var de trasiga människorna. Det var de som led nöd på olika sätt. De var kanske de främsta som sökte honom i olika situationer, för de var i skriande behov av nåd, barmhärtighet och kärlek. Johannes evangeliet, i Johannes prologen så kan vi läsa några ord från den 14 versen i kapitel 1. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Hälsningen ifrån Bibelns blad, det är att Gud har uppenbarat sin fullkomliga nåd och kärlek och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Det är han som är nåd och sanning. Och det, när man läser de här verserna så förstår man att det var inte bara utmätt lite lagom med nåd. Nu får du si och så många hektar eller kilo nåd att leva av under resten av ditt liv. Nej, det handlar om att vi får del av nåd och åter nåd. Man kan aldrig mäta nåden i några mänskliga termer, utan det är ständigt flödande nåd ifrån Guds sida genom Jesus Kristus. Den är ständigt ny och den blir större för varje dag. Det finns inget tak när det gäller att uppleva nåden ifrån Jesus Kristus. Jesus, han är Guds nåd personifierad. Det förstår vi när man läser evangelierna. Hans undervisning, hans möte med människor, det handlade om nåd, barmhärtighet och kärlek till de som sökte honom. Paulus, han bygger vidare på det budskap och den hälsning som Jesus hade och den undervisning. Vi kan bara läsa några versar ifrån Romarbrevet 3 och vers 23 och några följande. Där det står: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade. Under uppskovets tid, i vår egen tid, vill han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Paulus, man kan väl säga så här att nådens teologi, det var någonting som Paulus förde vidare i sin undervisning. Kom igen gång på gång på gång. Och grunden, källan till den nåd som presenteras i evangelierna och i Nya testamentet, den möter oss också idag. Men grunden till den nåd, den äger vi och den får vi genom Jesus Kristus. Hans försoning. Finns ingen annan väg att nå fram till nåden, utan det är genom Jesus Kristus. Det är intressant med Paulus, för att han är så upptagen med begreppet nåd. När man läser Nya testamentet så finner man att det grundord, charis, som används i Nya testamentet, det grekiska ordet, det används 155 gånger i Nya testamentet. Men Paulus, han använde det 100 gånger i sina brev. Han var mycket upptagen med vad nåden kunde betyda. Och han visste ju själv, som hade varit en god farisé och förföljare faktiskt av Jesu efterföljare, han visste att för hans del så var det nåden som var avgörande. Skulle han se tillbaka på sina erfarenheter och kunskap, då hade han stått sig slätt. Men nu var det nåden som blev så stor och värdefull och omvälvande, skulle man kunna säga, i Paulus liv, så han kommer tillbaka till det gång på gång på gång. Korset, det är platsen där nåden uppenbaras och blir tydlig för oss. Paulus skriver om det i Efesierbrevet 2. Jag ska läsa några verser därifrån också. Den femte, vi kan läsa från den fjärde versen. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, och fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta, och uppväckt oss med honom och har gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av vi själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Via hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Korset, symbolen för både smärta och skam, som vi sjunger i en gammal sång. Men där möter vi också nåden, så överväldigande. Ibland har jag tänkt mig in, man kan ju alltid leka med tankar, men vad som egentligen sker på Golgata och i samband med det dramat, det är det att syndens lön är döden, läste i Romarbrevet 3:23. Det var egentligen det straff som mänskligheten skulle bära. En evig skilsmässa från Gud. Och nu står vi uppradade där allesammans för att få vår dom, evig skilsmässa från Gud. Så kommer nåden oss till del. Och då säger Jesus, flytta på er. Gå åt sidan. Ge mig plats. Ge mig utrymme. För det är jag som bär straffet och ger er nåd. Så får vi gå åt sidan och känna att livet kommer oss till del. Livet som Jesus erbjuder oss genom sin oändliga nåd. Och det handlar också om det liv som är evigt och som vi kommer att leva i all evighet tillsammans med vår himmelske far och med Jesus. För vi läste här i Efesierbrevet att han har uppväckt oss med Jesus och han har gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Himlen. Vi skulle kunna säga att vi redan är där. Jag är inte personligen på det sättet, men Bibeln talar om att Jesus har köpt oss åt Gud med sitt eget blod. Och han har skrivit våra namn i livets bok. Och den boken, den hittar du inte på Sävsjö bibliotek. Den hittar du inte på något annat nationalbibliotek i denna värld. Jag har varit i Alexandria en gång för ett antal år sedan. Vi var på detta berömda bibliotek. Men jag såg ingen bok som det stod livets bok på. Men den finns i himlen. Där är ditt namn skrivet. På grund av nåd. Endast på grund av nåd. Inga gärningar. Ingenting som vi kan åstadkomma eller prestera kan väga upp nådens erbjudande. Ditt namn är redan skrivet i livets bok. Ditt namn finns där i himlen. Redan nu. Ibland så har man mött människor. Jag mötte i mitt arbete i sjukhuskyrkan ibland. Där man har suttit tillsammans med äldre människor som var troende hela livet. Och så säger de, kommer det att hålla? Håller tron? Håller löftet om en evighet? Ja, jag har varit så frimodig så jag har sagt, ja, det gör det. Därför jag är helt övertygad om att har vi tro på Jesus Kristus, då gäller nåden oss också. Och nåden, det handlar om att han låter oss få vila i förvissningen om att framtiden är vår. Vad var det han skrev här Paulus i den 10:e versen som jag läste alldeles nyss? Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som från början har bestämt, som Gud har bestämt oss till. Vi är hans verk. Du är hans verk. Du är skapad. Han har format dig. Han har frälst dig. Han har låtit sin nåd få flöda över dig. Du är hans. Även om tankarna kommer. Och här har jag en hälsning till dig. Även om tankarna kommer att tron, det blir ha. Det är bara ett mänskligt påfund. Eller kanske att du inte är värdig det eviga livet eller värdig gemenskapen med Jesus. Jag ska säga dig, du är värdig. Du är värdig. Du har rätt att vila i nåden. Jesus, han stod och predikade vid ett tillfälle och så ropar han ut: kom till mig alla ni som bär tunga bördor, ni som har det svårt, kom. Och vad säger han sedan? Jag ska skänka er vila. Jag ska skänka er vila. Du har rätt att vila i Guds nåd. Du behöver inte krampaktigt hålla dig fast på något sätt, utan du kan slappna av. Precis som vi lyssnade till sången här: vid Guds hjärta är jag buren, i hans famn får du vila. Vila där, därför Guds löften och Guds nåd och Guds kärlek omsluter dig helt. Jag går tillbaka, jag ska alldeles strax sluta, men jag går tillbaka till Romarbrevet 3 och 25. Jag läser den versen en gång till. Gud har låtit hans blod bli ett förbundsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synden ostraffade. Det var alltså tidigare, innan Jesus hade kommit till den här världen. Det finns ett ord här, försoningsoffer. Men i grundtexten så står det faktiskt nådastol. Och det är lite intressant. Därför att, och jag ska ta det med ett litet kort ögonblick, till gamla förbundet, till tabernaklet och sedan i templet, där Gud hade sagt till Mose att de skulle bygga en ark. Du känner till den här berättelsen. Och i den arken och i den lådan, skulle man väl kunna säga, så skulle 10 Guds bud finnas och den grönskande staven och så vidare. Och ovanpå den, själva locket, det kallas nådastolen. Och den här saken, kistan, om vi ska kalla den, arken, den skulle stå i det allra heligaste. Dit ingen fick gå, mer än översteprästen, en gång om året, och med blod kasta över locket, och så skulle han kunna gå ut till Israels folk och säga att nu är ni förlåtna. Nya testamentets nådastol, det är Jesus Kristus. I det gamla testamentet, där skulle Gud uppenbara sig på nådastolen. Det var där han fanns. Det var 2 keruber där också. Det var där han uppenbarade sig. Men genom Jesus så har vägen öppnats. Det är nåd. Nådens väg, skulle vi kunna säga. Så har den öppnats, enligt Hebreerbrevets författare, så att vi kan gå ända in i det allra heligaste, där Gud uppenbarar sig och där nåden flödar. För det var nådastol som var placerad där. Där uppenbarar han sig, och dit får du och jag gå också idag. Men det finns en illustration, jag ska avsluta med den, som verkligen skapar, tycker jag, i mig en gränslös tacksamhet över Guds oändliga nåd. Den här överste prästen som en gång om året skulle gå in i det allra heligaste, han hade sin utstyrsel, men på bröstet så skulle han bära en bröstväska. Det används lite olika uttal om det där. Men på den här skölden så skulle det sitta 12 ädelstenar, som var en symbol för Israels 12 stammar. Så när översteprästen går in i det allra heligaste så presenterar han judafolket, de 12 stammarna, inför nådastronen, nådastolen på arken. Genom Jesus så är du och jag också ädelstenar, skapade utav honom själv, formade utav honom själv. Det glänser. Solen strålar. Det är liksom, man ser nyanserna. Du vet hur det kan vara med den äkta pärla om någon har sett den. Vad fantastiskt den är. Du är en sådan ädelsten genom Guds nåd och barmhärtighet. Men du är också buren. För det står nämligen så här, jag ska läsa den lilla versen i andra Moseboken 28-29. Det är en ganska lång berättelse, men jag ska bara läsa den. När Aaron, som var överste präst för den här tiden, går in i helgedomen ska han bära namnen på Israels söner var vid sitt hjärta, står det. Han ska bära dem vid sitt hjärta. Hjärta, det står för det mest kärleksfulla som du kan tänka dig. Det står för det allra närmaste som du kan möta någon annan människa. Att möta någon hjärta mot hjärta. Att få möta någon annan personlighet hjärta mot hjärta. Det var precis det som det handlar om i det här sammanhanget. Israels 12 stammar bas utav översteprästen fram till nådastolen. Idag är det en annan överstepräst som går till nådastolen, där Jesus Kristus. Och det är han som bär dig. Du behöver inte klänga dig fast. Du kan slappna av i hans famn. Och han bär dig vid sitt hjärta. Det är en bibelkommentar som har skrivit något om det här. Och han säger så här att Jesus, när han dog på korset, så det står att man stack ett spjut i hans sida, där han ut blod och vatten. Och han säger så här att Jesus, han har tömt sitt hjärta på blod för att ge oss plats i hans hjärta. Så bär han oss fram till vår himmelske far. Du är buren vid Jesu hjärta. Och du kan aldrig komma honom närmare än till hans hjärta. Det är där du är buren. Och därför så, den här sången, den kom till mig i veckan här. Jag har ju lyssnat på den många gånger, men jag tycker den är så fantastisk. Vid Guds hjärta är jag buren. I hans famn jag är. Det finns läkedom. Det finns omsorg. Det finns kraft. I den famn som är Jesu famn, vid hans hjärta. Har du känt dig trasig, till intet gjord, missförstådd? Du, allt det här, det får du lämna där. Vid Jesu hjärta. Han bär dig. Det är nåd. Det är nåd. Herre, så tackar vi dig för din gränslösa nåd. Vi tackar dig att vi bara får vara där genom att vi tror på dig och tar emot dig. Så får vi uppleva din nåd som är så gränslös. Våra misslyckanden betyder ingenting. Därför du är full av nåd och sanning. Herre, vi tackar dig att vi får gå med dig ända fram till nådastolen. Som handlar om kärlek, barmhärtighet, omsorg. Möt oss du i vår trasighet. I våra svåra situationer. Tack för din uppmuntran. I Jesu namn. Amen.